When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hon är tjejen som hanterar skidstavar och hästtömmar med samma stilsäkerhet som hon med sylvassa svärd och klingor sabrerar champagneflaskor. Vi ser henne också i olika sammanhang slå ett extra slag för det nollprocentiga vinalternativet och på så sätt låter sig representera en ny generation vinälskare. Fart, fläkt, äventyr och utrustad med a million dollar smile som gör att skärmarna lyser upp lite extra var gång hon syns i olika tv-sammanhang. Välkommen till bords, sommeliären, vinskribenten, programledaren, bloggaren, vinprovaren, well, you name it, Daniela Lund Egenäs. Lyssna på Ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och gäst till bords Daniela Lund Egenäs. Hej Daniela!
Hej!
Och god fortsättning får vi väl säga.
Ja, god fortsättning, tack detsamma.
Ja, mår du bra?
Jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du själv?
Jag tänkte säga det, som gäst här så kanske man vill fråga hur världen mår också. Jag bara skojar. Jo, jag mår bra. Jag är utvilad av allt sånt där. Man har haft en lång och skön jul- och nyårsledighet. Ja. Så för de som lyssnar just nu då, så fångar vi in varandra i början av året här då. Daniela, ja. Du hörde presentationen där. Ja. Kärt barn får många epitet och namn.
Jag är nästan lite chock för att jag har nog aldrig hört de där orden om mig själv. Så att jag insåg att shit, vad mycket saker jag gör.
Eller hur? Helt
plötsligt.
Ja, ibland kan det vara nyttigt att få sätta sig på andra sidan bordet. Vi är ju vana idag också att inte bara se dig i en tv-ruta eller att möta dig på restaurangen Agrikultur, utan du skriver ju också i vinossammanhang som det heter, som är Alfa Petter. Så att ibland är det skönt att få sätta sig på andra sidan bordet också.
Ja, man är lite oförberett också, liksom, att inte riktigt veta vad som väntar under samtalet.
Ja. Vem är Daniela då?
Ja, jag har funderat på det ganska mycket senast tiden. Men jag brukar beskriva mig själv som en skidåkande hästtjej som gillar vin. Det är rätt kul.
Vilket kom först?
Skidåkningen och hästarna kom nog ganska samtidigt när jag var, det är tidigt, 4 år ungefär. Mm. Så det har hängt med hela tiden. Men vinet kom in i bilden alldeles för tidigt också. Jag var nog runt 13 när jag introducerades för ganska gamla årgångar.
Du skulle säga stora ting. Mängder, tror jag skulle säga.
Inte stora mängder, men jag hade turen att få prova mycket gamla årgångar vid middagsbordet, inte dricka. Men jag fick dofta, smaka, spotta ut, uppleva liksom vad som hände med vinet.
För att du kommer ju från en familj där vinet har funnits med som en vinintresserad familj.
Ja, inte väldigt nära i familjen, men mammas kusiner framförallt. De uppväxte i Frankrike, eller i stora delar av världen. Och det är väl därifrån mitt vinintresse har kommit, kan man säga. Mm.
Vad är det med vin som kittlar sådant då?
För mig är det ett ämne där man aldrig blir färdig riktigt. Och det finns hela tiden nya saker att upptäcka. det... Hela tiden hittar man nya viner från olika platser och jag, en nyfikenhet för mig, tror jag det.
Och är det just det som kittlar, att det nyfikenheten att det händer saker framåt, eller är det lika intressant med historien bakåt?
Jag tycker både och. Mycket vad som, det händer ju väldigt mycket i vinvärlden nu, många nya platser där de gör väldigt coola viner, bara som se på Sverige, som snart kommer de göra bra viner här också, tror jag.
Mm.
Kanske ett par år framåt, men det börjar ju komma. Men också få se flaskor, gamla årgångar. Min man har sagt en ganska bra sak. Han kan inte riktigt lika mycket om vin, men han får ju följa med på mycket producentbesök och sånt. Och han skulle ju jättegärna vilja, hans största dröm är att prova ett vin som gjordes innan atombomber och sådana saker. Liksom.
Att, okay.
Hans liksom, han vill prova viner som gjordes innan första världskriget. Och, ja. Han ser historien nere på ett annat sätt.
Jag tänkte säga det, för då är man ju verkligen på en annan historisk nivå när man kommer ner i årgångar som är tidigt 1900-tal.
Precis.
Och sådana här saker.
Så att, men vi har väl lite olika... drömmar där kanske. Men
det är det som är det häftiga med vinet också, just att med tanke på att när du väl drar korken ur flaskan och ur en väldigt gammal årgång, så är det ju det ett resultat av den tiden.
Precis, det är historia.
Det är historia. Vi kan alltid titta på dokumentärer eller vi kan läsa en bok eller något sånt där som skildrar en århundraden eller sånt. Men just i vinets fall så blir det väldigt tydligt att här är ett avtryck från där och då. Det är en hälsning från fjärran.
Ja, men verkligen. Och alltså, vin är väl ett sätt att förstå hur den tiden var också. Jag menar, mat, du kan inte riktigt prova en köttbit från 50-talet. Men
ja,
du kan prova
det.
En flaska vin därifrån. Så att, nej, men det är...
Ja, häftigt. Vad tror du att om vi blickar fram 100 år, vad kommer man säga om viner från 2017 och 2018, då, tror du? Kommer de hålla så länge?
Jag är ju väldigt intresserad av viner från Jura, och de är ju bara kasta in i källaren och spara och dricka om 100 år, liksom. Vissa av dem. Vinjon kommer ju verkligen hålla då.
Mm.
Men en del av vinerna som görs idag, det är nog många som absolut inte kommer hålla. Medans jag tror mer på viner som de gjordes lite förr i tiden. Det är väl bara att titta på de vinerna som håller idag fortfarande, som är gamla.
Mm.
Hur de har gjorts.
Den Daniela som jobbar inom restaurangvärlden. Du har ju en fin liten lista med allt ifrån arbete på Franzén och Pubologi och, förlåt, och på nu på agrikultur också. Mm. Det är ju fina renommerade restauranger och så. Men den vinintresserade, den vinarbetande Daniela där kontra den vinintresserade och vinarbetade media Daniela. Hur skiljer sig de två?
Ganska mycket, tror jag. På restaurangen så kanske jag inte riktigt får ha samma utsvängningar som jag kan ha när jag skriver eller gör filmklipp och grejer. Jag kan vara mer, nu upprepar jag mig, men nyfiken. Testa helt andra grejer när jag skriver och gör filmklipp. Medans på krogen så får man ju kanske använda sig av lite mer säkrare kort. Både på grund av att många gäster kanske inte är beredda på att testa nyare saker eller nya adresser. Och publiken kanske inte är riktigt redo för det. Medan det finns många som är nyfikna och ändå vill testa. Men det är väldigt roligt att få både och. Och sen så är det också svårt att... om man ser, som vi har på agrikultur exempelvis, vi är två sommelier som jobbar ihop... Vi är väldigt olika varandra. Jon, han är lite äldre och han gillar klassiska viner. Och, men ändå nyfiken han också. Men han vill hitta gamla årgångar, men kanske lite nyare platser, men gärna inom Europa. Medan jag är lite mer så att jag är öppen för hela världen så länge det är bra gjort.
Mm. Blir du en bättre vinsommelier i restaurangrollen när du har tillgång till att vara mer medial att prata vin?
Ja, men det tror jag.
Och vice versa?
Jag tror att om man ser den mediala sidan, så tror jag att jag blir mer trovärdig när jag faktiskt står på restauranggolvet också.
Mm.
Medans jag kan utnyttja mina kunskaper på restaurangen liksom, att ja, man får göra lite olika saker.
Just det. Och för människor som inte bor i Stockholm eller inte gästar Stockholm så ofta, de med agrikultur och fransen och djuret och så där du jobbar och man kan stötta på dig då, så känner vi igen dig från tv-rutan då. Du syns i God kväll där du lite då och då åker upp till Umeå och frotterar dig med Beppe och company där.
Hänger med Beppe.
Och, ja. Hänger med Beppe och så där. Så att, hur är det att jobba i tv-rutan och få det direkta gensvaret så då?
Jätteroligt. Jag, det är exakt ett år sedan som jag var med första gången och jag var så nervös så jag trodde jag skulle kissa på mig. Men jag hade Tarik Taylor med mig i första programmet som jag gjorde. Och jag kunde ju nog inte haft en bättre person vid min sida. Mm. För att han, ja du vet ju själv Tarik Taylor, liksom, han är ju en av de coolaste mediepersonerna som finns.
Socialt geni dessutom.
Socialt geni och hela tiden glad.
Ja.
Han skrattar ju bort saker, eller inte skrattar bort, men han skrattar sig igenom programmet. Så jag hade ju ingenting att vara nervös för, även om jag stod där och skakade. Liksom, men jag hade Beppe och Tarik.
Att jobba i tv, vi har ju också sett i Nyhetsmorgon där du också är med, och framförallt nu senast så, under nyårshelgen så såg vi dig med Sabrera Champagne, och du klarade ju undan onekligen på ett galant sätt.
Det var ett jättesnyggt snitt, du skulle se den. Alltså. Ja. Den flaskan var riktigt snygg.
Men det, allting blev ihågkommet var väl Steff och Törnqvists fadäser till att kunna sabrera med en golfklubba, det blev inte så bra. Men jag tänker på, när du gör den här typen av tv-insatser då, som sommelier, hur mycket är det du som bestämmer från ax till limpa vinerna, vad du vill göra, vad du tänker liksom prata om och sånt där? Eller är det här ett väldigt förbeställt arbete, tycker du?
Nyårsafton var ju förbeställt med champagne. Det var ju det skulle vara. Men sen hade jag ju helt fria händer vad jag vill använda mig av. Vilket är... Jag skulle nog inte vilja ställa upp om jag var tvungen att använda mig av... Om det var förbestämt vad jag skulle använda mig av. Utan då vill jag fria händer om jag ska vara med.
Det enda som kan påverka det är väl valet av... Och kocken har ett mattema förstås.
Absolut, absolut. Som nu i förra veckan då, eller... Ja, det här sänds ju lite längre fram. Men när jag var med senast i Nyhetsmorgon så var jag tillsammans med Joel Olin som är min kock... Eller en av kockarna som äger agrikultur.
Mm, mm.
Och vi känner ju varandra så pass väl, vet, jag kunde ju bara fråga honom vad skulle laga liksom, och så vet jag ungefär vad jag kan servera till.
Fungerar det tvärtom också ofta, att kockarna kommer till dig först och tänker att vilka viner tycker du skulle vara spännande att börja sätta maträtter till, att man vänder på steken?
Alldeles för sällan. Däremot på agrikultur har vi ett bra samarbete på så sätt att de har ju en fast meny som de jobbar med, men de... ibland så får vi prova rätterna innan de kommer upp på menyn och så kan vi tycka till om att nej, men, ta bort den här grejen eller lägg till det här så kommer det passa bättre med vin överhuvudtaget, så att det blir lite mer vinvänligt.
Mm.
Men samtidigt, jag tycker nog att det vore roligt om det fanns mera platser där det man utgick från vinet.
Jag tror att det börjar bli lite grann utav
absolut.
Det. Vi på Vinguiden bland annat, vi har ju startat en serie som heter Kocken och vinet, som en travesti på Kock och Vän. Men att just att vi vänder på steken, vi låter en kock då, i det här fallet Mattias Larsson, fredagskocken, få en utmaning med en hemlig låda. Vi sätter vinet först.
Mm.
För att de är ju briljanta på att laga maten och sen funderar man på vilket vin de kanske tar. Men vi vänder på det då. Och det kan ju låta ganska enkelt, men det är ju inte det.
Det är inte alls enkelt.
Eller hur?
Inte alls enkelt. Jag vet att det gjordes en kocktävling förra året kan det ha varit. Rån.
Just det.
Som där de skulle, kockarna fick viner från Råndalen och så skulle de laga rätter till.
Mm.
Det var nog inte så enkelt för dem. Fick de tänka till?
Ja, jag var och tittade på den faktiskt.
Du gjorde det?
Ja, och det var gott. Ja. Det var spännande, men det var väldigt stora skillnader också på vad det var de lagade för någonting.
Ja.
Fast det var samma viner som alla fick utgå ifrån.
Mm.
Ja, spännande. Vi kommer fortsätta att kryssa mellan olika viner och vi ska prata mat och vi ska alltihopa det där. Men det jag är nyfiken på också, det vi ska komma in på, vi börjar tillbaka det du redan kittlar på där med att det finns allt från hästar till skidor och sånt som intresse. Vi ska försöka få fram lite mer vem var Daniela där som idag sitter som Daniela här. Men jag tänkte komma med vin först.
Så spännande.
Jajamän. Ja. Och jag tänkte bjussa dig på någonting här som du har ju redan sett hur den tronar upp här som en skyskrapa från Manhattan.
Jättekul.
Empire Estate, Finger Lakes, precis. New York.
Jättespännande.
Ja, en dry Riesling. Ja. Och när man pratar vin från USA så tänker ju de flesta direkt på Kalifornien.
Ja, det är väl det första området man tänker på.
Visst är det ju så. Ja. Men jag tänker ju som sagt då att vi ska ta oss till New York. För att New York är väl inte riktigt det första området heller man tänker på att man producerar viner därifrån.
Nej, men ett upcoming område tror jag. Som man ska hålla ögonen öppna efter.
Har du varit där?
Inte i vindistrikten, det har jag inte.
Nej.
Vill jättegärna åka dit, absolut. Jag vill ju för sig besöka varenda vindistrikt i världen.
Så ja, då har man att göra å andra sidan.
Då har man väldigt mycket att göra.
Ja, jag kan säga det för någon som lyssnar. Empire Estate, Finger Lakes 2016 Dry Riesling. Och det här ligger då alltså, det är det som är så roligt. För att nu tänker New York City, många har ju varit där. Mm. Och så tar man då bara en liten bilfärd eller någon annan färd utåt och nordväst upp där. Så 4 timmar ungefär så kommer man upp i Finger Lakes District. Mm. Och det är en massa sjöar då som, tittar man på kartan så ser det verkligen ut som det är fingrar som glider ner i glaciärerna som har bildat de här sjöarna. Och där odlar man viner.
Där odlar man vin.
Och Rieslingdruvan mår ju jättebra där vad vi förstår. Så att det var det jag tänkte vi skulle få testa.
Spännande.
Ja. Och
det är en superhärlig doft. Den är ju väldigt fruktig och mycket citrustoner i den. Och
visst är det ju det. Skulle du gå ner med näsan direkt och säga att det här är en Riesling?
Jag skulle nog säga att det är en Riesling ganska tidigt, men absolut inte sätta platsen. Det,
eller hur?
Det hade jag nog inte gjort.
Jag brukar tänka på det här uttrycket som är så typiskt i vinvärlden, man säger ursprungstypiskt. Mm. Vad betyder ursprungstypiskt för dig?
Oj.
För det är svårt att se ursprungstypiskt från New York.
Ja, jag tycker det är jättesvårt. Ursprungstypiskt, för mig, om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag att det gör så olika viner med ursprunget överhuvudtaget. Alltså om man ser på Bourgogne så är det så olika uttryck på dem där också. Mm. Eller tysk Riesling är ju också så. Ursprunget har, det varierar så mycket numera. Så det är inte lika lätt att sätta ord på det.
Så det är ett ord du undviker i så fall när du skriver om vin själv?
Jag brukar inte använda mig av det ordet så ofta.
Nej,
om jag ska vara ärlig. Nej. Jag kanske borde göra det, men
definitivt inte. För det är precis som du säger, det är lite svårdefinierat egentligen.
Jag har väldigt svårt att definiera vad det är för någonting, för att ursprungen varierar så himla mycket.
Och så måste man i så fall också skaffa sin referensram till alla ställen, så att du vet att en tysk Riesling, när du har gjort ett x antal år och på x antal årgångar och på x antal ställen gått igenom, det här är ursprungstypiskt för just det här området.
Då är det lättare att prata om ursprunget. Ja. Och sen är för mig är det väldigt viktigt att faktiskt ha besökt området innan jag uttalar mig för mycket om det. Mm. Jag är ganska mycket så att, eller praktiskt lagd, jag är inte så teoretisk. Jag är värdelös på att läsa vinböcker. Jag borde vara bättre på det. Men
det kan vi göra någon annan gång.
Ja,
det tycker jag alldeles.
Men jag tycker det är mycket för mig. Jag lär mig när jag får besöka området. Gräva med händerna i jordmånen. Mm. Om jag ska förstå så behöver jag besöka platsen.
Ja, men då är vi lika där.
Ja.
Jag tycker också att det är viktigt. Får
smaka?
Nu ska vi definitivt smaka. Jag tänkte att det var så kyl där också. Så att jag babblar på lite grann. Så får vi se om det händer någonting när temperaturen.
Den doftar fantastiskt.
Visst gör den det? Jag tycker det är en väldigt härlig frukt och jag tycker man anar en sån här liten ananaston också där som.
Jag köpte ju faktiskt med mig en flaska av det här och tog med till Schweiz. Så jag hade ju provat den här nu i julas.
Ja.
Tanken var att vi skulle ha en rislingprovning eller prova flera olika rislingar. Mm. Min släkting är väldigt nyfiken också. Så jag valde den här bland annat. Och vi öppnade upp just den här flaskan och drack liksom, ja, som fördrink till gåslever.
Den hade en väldigt fin, den var frisk och den har en fin syra, precis som en Riesling ska ha. Och den hade ju väldigt fruktiga toner. Den blir ju inte så där sötfruktig. Nu är den torr, det är ju verkligen torr Riesling.
Det här är en snustorr Riesling.
Ja, för den känner man ju verkligen.
Syra. Syran kanske inte riktigt lika påtaglig som den skulle varit ifrån Tyskland.
Nej.
Men jag gillar den här, jag tycker den är superhärlig.
Jag tycker den är superhärlig, den hade en jättefin och den annars också just som att tänka, men finns det någon petroleum i den här, den typiska klassiska Rieslingdoften? Nu har jag provat den här innan också. Mm. Ja, när temperaturen har stigit en smula i glaset,
nu,
då börjar den komma. Men den är kyld så här och ligger runt 8 grader som den här gör, då är den Då är du friskare i...
Mm, jag gillar ju den här stilen.
Känner du den här päronen väldigt... också?
Absolut. Den är ju ung, den ska ju... Jag gillar när den är så här liksom. Ja. Men det vore väldigt intressant att prova det här vinet med några år på nacken. Och se hur den ter sig.
Just i det här fallet och den här producenten då, så vet jag, de gör ju en reserva också då, som, eller en reserve. Mm. Och jag vet inte om den är tänkt att det ska kunna lagras lite längre i så fall också. Det är spännande. Jag vet inte om du vet någonting om tillverkningen i den här.
Nej, jag har faktiskt ingen koll alls på den. Jag såg den stå på bolaget bara och riktade en flaska.
Jag kan berätta lite kort i alla fall att den... Det är olika vinodlingar där runt de här Finger Lakes då. Och sen så plockar man in druvorna från allihopa de här vingårdarna. Men sen så vinifierar man var och en för sig utifrån de olika egenskaper de har och förutsättningarna. Mm. Så att en del får kallpressa eller kalljäsa medan andra får lite annan kärlek. Och andra får ligga i ståltankar och andra ligger på ekfat. Och sen så kör man ihop och blandar det här till en blend. Och så får det ligga och vila då på butelj ungefär en... från vinter till våren innan det. Och sen så, ja. Så att det är en kuvé av massa blandade olika där var och en av sig har vinifierats då.
Lite som champagne ibland.
Lite som champagne
på sin vis.
Ja. Vad skulle du äta till här? Vad skulle du bjuda på till här?
Jag provade ju som sagt med gåslever och det var jättegott. Det är, Riesling är faktiskt underskattat det. Riesling är ett vin som man kan göra så himla mycket med det.
Ja.
Vi serverar väldigt mycket Riesling på krogen för att det funkar så himla bra till allt. Jag tror folk är, när man rekommenderar Riesling så säger alla, jag gillar inte söta viner. Jag bara, nej, men det är inte sött. Riesling ger oftast några av de torraste vinerna du kan dricka och med en hög syra och fräschör. Så att, folk är fortfarande lite rädda för druvan. Vilket är synd, för att det här är ett av de mest, som sagt, matvänliga vinerna som görs, tycker jag.
Där ser man vad gamla fördomar kan ställa till och dela till.
Verkligen.
Just med tanke på hur det vi är uppväxta med under 70- och 80-talet med den sötare Rieslingen
från Rieslingen.
Mosel, Blümchen, Olivfamilj, allt vad det heter för någonting.
Ja, men sen också Riesling med lite restsötma eller fruktsötma i är ju också väldigt, passar ju väldigt bra till asiatiska smaker som vi i Sverige gillar mycket också. Mm. Det asiatiska köket överhuvudtaget. Och mat med hetta i, lite chili. Då är det väldigt trevligt med något med lite sötma i också.
Man får ha koll på de olika klassificeringarna när det gäller i Tyskland. Så
det är ju ganska svårt även som sommelier.
Ja, men det är det. Men jag tycker att man har gjort det bra där i Tyskland också, just med tanke på att man slog ett slag och satsade på kvaliteten med att få torra Rieslings för att återupprätta ryktet för Riesling. För det är en fantastisk druva och det är fantastiska viner. Visst är det det? Mm. Och just den här torra varianten också då, som funkar lika bra som aperitifvin som till bra matviner och så då. Så att den här slår vi ett bra slag för. Jag ska se vad det är. Det är nummer 9433. Kostar 209 kronor på Systembolaget. Men det får man inte låta sig avskräckas av, tycker jag, utan väl värt att pröva.
Ja, men sen tycker jag också att man absolut ska gå upp lite. Det är så värt att lägga lite extra pengar på att köpa en flaska vin. Köp hellre en flaska istället för två och så köper du en bättre. Du får en mycket trevlig upplevelse.
Vad köper du för viner själv?
Oj. Mycket champagne. Men sen så... Jag handlar inte så mycket vin på bolaget under höst och vår. Utan jag shoppar väldigt mycket när jag är i Schweiz. Så lägger vi mycket källaren där. Lämnar viner. Riesling, Chenin Blanc från Loire. Grenache älskar jag. Rhondalen. Varianter Grenache från hela världen egentligen. Garnacha, Spanien.
Mm. Vad är det som är speciellt just med Grenache då? För att det är kanske inte den första druva man tänker på när man vill plocka ut en
viss druva. Nej, det är inte liksom... jag blev nog väldigt kär i den när jag åkte till Spanien och fick besöka Sierra de Gredos. Det är ju ett område som man tror är väldigt varmt, men det är på så hög höjd, ungefär 800-900 meters höjd över havet, nästan 1000 meters höjd över havet på vissa ställen. Och där gör man ju en garnacha mer i stil med exempelvis deras största, vad ska man säga, de producenterna där har ju några, liksom, de ser ju väldigt mycket upp till Chateau Royas exempelvis i den stilen på vinen, elegantare typ av garnacha.
Mm.
Och de vinerna gillar jag väldigt mycket. Och jag blev också väldigt kär i... Grenache kan ju liksom te sig väldigt olika. Den är väldigt sötfruktiga, med lite kraftigare variant i varma distrikt. Men,
södra Rån.
Södra Rån, absolut. Men jag gillar den här eleganta stilen som är odlad på svala platser. Mm. En av mina absoluta favoriter är också ett... Nu står det helt still i huvudet på mig, men en från Kalifornien. A Tribute to Grace.
Okay.
Grenache.
Som endruvsvin, är det där du tycker det gör sig bäst istället för som min klassiska
jag gråblän? Jag gillar ju Grenache som den är.
Ja, kul.
Jag tycker de är väldigt, väldigt trevliga.
Ja, ja, spännande.
Men sen, jag har svårt att säga specifikt vad jag gillar mest. För jag är så öppen för att prova... mycket.
Mm. När man pratar om det där, om man har favoritdruva eller favoritvin, egentligen är det samma sak. För att man kan ju ha en favoritdruva, men den kan ju bli helt olika typer av viner, som
ja, men
sagt.
Precis, den ter sig olika vart den planteras och vem som hanterar den också.
Ja. Med dina kollegor Alf Tumble och Petter då, i vinosammanhanget, där pratar ni väldigt mycket just om det här med vin med adress.
Ja.
Och hur mycket betyder det uttrycket för dig då när du jobbar med vin?
Det är,
du har ju varit inne på det här med historien och vart det görs och så.
Ja, det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Framförallt så tycker jag det är viktigt att prova vin med nya adresser. Att inte bara hålla sig till samma plats hela tiden. Vi pratade lite om det tidigare också, att ett sätt att lära sig om vin är att prova vin från olika platser. Köp en druvsort och från olika platser. På så sätt kommer du lära dig ursprunget bäst också.
Faktiskt.
Hur den fungerar på olika platser.
Ja.
Så vin med adress är ju ett... jag tycker det uttrycket är fantastiskt.
Visst är det?
Ja, jag älskar det. Även superkombo och allt. Alf och Petter är ganska smarta ibland. Kul att få jobba med dem.
Ja, det förstår jag. Det är den här New York Fingerlakes, är det en vin med adress?
Det tycker jag absolut. Det där är vin med en ny adress för många. Ett sätt att se Riesling från en annan plats. Jag skulle absolut inte sätta den här i New York State om jag fick den blint.
Mm.
För jag tycker att den är så himla bra.
Att jobba i vinvärlden då, så som du gör, oavsett från den mediala sidan men också i restaurangvärlden. Hur spännande är, om vi tar New York här nu till exempel, då, viner från USA som inte kommer från Kalifornien. Mm. Vi tar Washington, vi har Oregon till exempel och nu i det här fallet också New York. Mm. Hur spännande är det att få in det i restaurangsammanhang också?
Jag tycker att det är viktigt att få in det i restaurangsammanhang för att visa gästerna var det finns någonstans. Nu har vi tyvärr inte så mycket nya värden på vår lista. Jag önskar att vi hade mer, men sakta men säkert jobbar jag med ditåt. Men det är också, om man ser på en vinlista så är det viktigt att ha en röd tråd i det. Du kan inte ha en för spretig lista liksom, utan du måste ha som sagt en slags röd tråd.
Mm.
Både för gästens skull men också för att det ska vara smidigt att jobba med det. Och jag tycker att viner från USA eller egentligen vilken del av världen som helst är viktigt att, som sommelier så är det viktigt att kunna områdena. Att ha provat saker och ting. Och, för det är vår uppgift att guida gästerna och liksom lära ut vad som finns.
Mm. Och att lära ut, mycket handlar också om hur man lär ut.
Absolut.
Språket så att säga. Och nu skriver och talar och berättar ju du. Vilket är ditt vinspråk?
Jag är otroligt dålig på att beskriva viner hur de smakar och doftar. Jag är nog bättre på att förklara hur de ter sig i munnen. Och det är också viktigare för mig. Om man tänker på hur ett vin... En gammal kollega till mig förklarade på så himla bra sätt när vi jobbade på Franzén tillsammans, Hanna. Hon sa till gästerna, vi gillade inte liksom att beskriva om det här smakar hallon, det här vinet, eller smakar lingon. För att Hanna beskrev det så fint att din mormors hallonsylt och min mormors hallonsylt smakar annorlunda. Så att om jag säger att det smakar hallonsylt så kommer du tänka helt annorlunda.
Mm.
Däremot om vi säger att vinet har en hög syra så kommer du nog förstå. Eller att det är kraftiga tanniner, det är strävt. Och det kommer du förstå, men om jag säger solmogna citroner så kanske du och jag tycker olika.
Mm.
Och där tror jag att det är viktigt för människor också att tänka till att om någon säger att det smakar fläder så du kanske inte håller med. Utan du kanske tycker att det smakar melon.
Ja.
Ja, så för mig är det viktigare att förklara att det här vinet är torrt, det är en hög syra och ja.
Man kan hitta såna här nyanser.
Man kan hitta,
det är helt okay.
Det har gröna toner, gröna ja. Frukter eller citrus, men man, det har nog blivit mitt sätt att förklara, kanske för att jag inte ser någon mening med att hitta en hel fruktsallad i ett vin.
Ja.
Liksom, för mig är det gott så är det gott.
Ja. Och jag vill komma med det någonstans, att jobba då med Alf Tumble och med Petter som onekligen också bidrar till att utveckla vinspråket.
Absolut.
Var och en på sitt sätt. Och de hittar ju väldigt mycket nyanser i språket också när man ska verbalisera allt ifrån smak och doftegenskaper. På gott och ont tycker vissa, den gamla skråt och vinjournalister tycker att man kan inte säga att ett vin smakar badboll eller doftar badboll.
Ja, men varför inte?
Varför inte, exakt.
Det är klart man kan det.
Och Petter onekligen, han har ju plockat in hela sin språkflora också från som när han skriver texter som rapartist, musiker och sånt också, vilket är jättespännande.
Ja, han får ju en helt annat sätt att beskriva ett vin på.
Det finns ju inte bara ett sätt.
Nej, och det är så otroligt viktigt att förmedla att det finns inga rätt och fel i vinvärlden när det kommer till att tycka, alltså när man dricker och avnjuter vinet, det finns inget sätt som är det riktiga sättet.
Hur diskuterar ni på redaktionen då när du och Alf och Petter sitter där? Är din röst lika genomträngande?
Jag hoppas det. Vi har inte haft så många redaktionsmöten än, men det kommer väl mycket mejlkonversationer eftersom vi är utspridda allihopa.
Ja.
Petter flänger hit och dit.
De skriver i krönikor i olika magasin och i olika plattformar. Petter finns ju hos oss på Vinguiden bland annat som krönikör och så.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Att jobba i bild med filmer och sånt, små filmer i Vinos, under Vinslabeln då, som ni gör också där.
Ja.
Där är ju du flitigt förekommande och så också. Mm. Hur tycker du om att stå framför kameran sånt?
Det är jätteläskigt. Och jätteroligt. Men, nej, men det är väldigt, jag måste säga att det är läskigt på ett sätt som att man känner, det känns som att man blottar sig väldigt mycket. Mm. Jag är rädd för att göra fel, säga fel. Men ja, någonstans så måste man lägga det bakom sig och bara ha roligt. Och det tror jag att det viktigaste med Alf och Petters och mitt sätt att jobba, att vi gör bara det som vi tycker är roligt. Det är då det blir bra. Om man gör någonting som, nej men det här känns inte riktigt bra, då blir det inget bra resultat heller. Men jag ska erkänna att jag är skitskraj varje gång jag står framför kameran. Hur resultatet ska bli, helt enkelt.
Får du en bra respons, tycker du?
Ja, mycket bra respons. Framförallt från faktiskt de som har hört av sig mest. Det är så här gamla vänners, barndomsvänners föräldrar som har skickat meddelande och sett. Eller när man sett den på tv eller något så här. Det ger en boost. Sen tror jag att det är ju som med allt annat i branscherna. Att det, när man börjar ta sig uppåt och lyckas, så är det inte så många som står och klappar en på axeln och säger att man gör någonting bra liksom, av kollegor i branschen eller sådär. Så att
Ankdammen är ju inte större än sådan i Sverige till att börja med. Det är här då, så att då attans den anka som simmar åt fel håll i slutändan.
Ja, men jag önskar väl att man stöttade varandra mer eller liksom pushade varandra till att göra grejer, men ja, får se.
Tror du en generationsfråga det där?
Absolut.
För jag tänker just inom vinskrået där så har det ju, det finns ju en, den gamla skolan så att säga, med alla de här fantastiska vinskribenter och journalister som någonstans började att bana vägen för det som idag är ett sätt att på ganska enkelt, idag när medieplattformarna också tillåter det, så kan vi ju alla prata vin så här
vi alla
som
kan
du och jag
vin.
Gör.
Ja.
Och då har det plötsligt på gott och ont på ett sätt, men det är väl liksom så, det är ju takt med tiden på något sätt också då. Men det innebär ju också att det finns risken då att det finns människor som men herregud, hallå.
Vad gör du för någonting?
Vad gör du? Det här är
eller
inte seriöst,
tror du
vem tror du att du är och så. Att vara ung kvinna då, tjej i det här sammanhanget också, är det också en sån här sak som man måste hela tiden hålla på och jobba mot eller med?
Jag försöker faktiskt aldrig, jag hoppas att jag inte är där jag är idag på grund av att jag är en ung kvinna, utan jag hoppas att jag hade tagit mig, jag hoppas att jag är där för att jag gör någonting bra.
Ja.
Det är så jag själv vill se det. Jag är väldigt emot den här, eller emot, jag ska inte säga att jag är emot, det är jättekult det här MeToo-rörelsen och hela grejen att kvinnor får ta plats, men jag tycker att man ska vara på den platsen man är för att man gör någonting bra, helt enkelt. Och så jag hoppas verkligen inte att jag har fått mina uppdrag för att jag är en ung kvinna, men det kanske är så. Jag vet inte.
Jag tänker just inom vinarbetet har ju varit väldigt mansdominerad.
Absolut, och där är det jätteviktigt att det sprids mera. Jag tror också att det har varit väldigt mansdominerat och unga tjejer tar för sig mer.
Jag tycker det är toppen.
Det är toppen.
Det är toppen, och jag menar att det är också det är så bra att ni dels är ni unga, ni är kunniga, den visar på det som att hallå, vad är problemet ungefär? Att ni är ju ett gäng, vi tar Maja Samuelsson och så är det du och Sanna Rönngren, ni har ju skinn på näsan också i det här fallet. Men inte bara för att man ska ha det, utan också visa sig att det är kunskap för 100 gubbar i botten.
Det är kunskap, men vi hade inte varit där vi är utan skinn på näsan, för att det är så vi är, man får armbåga sig fram som tjej. Så är det.
Då tycker jag att vi får se till att det där blir ändring på det framöver, definitivt. Du, vi förstår ju liksom också att det här med vinprovningar och sånt är intressant. Är det intressant att tävla? För det är också något som är väldigt populärt numera. Vi har jätteduktiga kocklandslag onekligen, vårt sommelierlandslag är duktiga. Vi blir världsmästare i världens bästa sommelierer och sånt också. Du har varit och tafsat på tävlingssammanhang tidigare.
Jag har gjort det. Jag kom två månader som någon sommelier challenge och jag var tävlade, jag kom trea när Maja vann, Lilly. Jag var inne i någon krets där det var viktigt att man tävlade en period när jag jobbade i Gamla stan. Och för mig var det ett sätt att utmana mig själv och lära mig mer. När jag var inom tävlingskretsen, då satt jag ju med böckerna och läste. Det jag har upptäckt med mig själv, och det är väl kanske därför jag borde tävla egentligen, är ju att jag är väldigt kastteoretiskt. Jag tycker det är som sagt tråkigt att sitta och läsa böcker, men däremot så är jag väldigt duktig praktiskt. Det kan jag faktiskt säga, att jag känner mig säker och när jag står liksom, att stå på scenen med inga problem, för att jag menar, restauranggolvet, det är min scen och där är jag duktig på det jag gör. Så att jag kunde ju plocka mycket poäng på det sättet, men sen på teoriprovet så ja, det gick inte riktigt lika bra. Och det var ju en morot för mig att bli bättre. Ja. Men sen så, det tar upp för mycket tid. För mig har det blivit, ju äldre man blir, så det är viktigare att ha ett liv utanför också.
Mm.
Att inte bara, jag lever inte vinet på samma sätt som jag gjorde då. Utan, eller, jo klart, vinet är en del av mitt liv hela tiden. Men man måste ha ett liv utanför. Man måste, som jag håller på med hästarna. Och jag är väldigt engagerad i andra saker som får ta mer tid än tävlandet.
Klokt.
Det är ju klokt och väldigt viktigt för ens välmående.
Ja, och då finns ju risk att eller då minimerar man ju risken för att det blir prestige i det man håller på med också. Ja. För att det kan ju bli det att man är, det blir jakten på bekräftelse i slutet.
Det blir jakten på bekräftelse.
Vilken tävling som helst.
Ja, absolut. Och man vill ju vinna till varje pris. Och gör man inte det, då blir man inte så glad efteråt. Och sen så blir det en sån, även om man är vänner med dem man tävlar mot, så blir det en, vad säger man? det blir en sån konkurrens att det inte riktigt känns så kul.
Nej, och sen har man ju märkt det också, framförallt i vinsammanhang, att det kan ju bli liksom en prestigekamp i det där någonstans också, oavsett om det handlar om att det är individuell tävling eller att det är tävling inför en masterexamen eller nu man bara för någonting, så är det här att attans, jag mäter ju mig mot dig på något sätt i så fall. Och har jag då missat med någonting, så är det ställer stora krav på ens egen självkänsla i så fall också.
Verkligen.
Att man faktiskt vågar bottna i ett eventuellt misslyckande, om man nu ska ta till sådana ord i så fall.
Ja, och sen tror jag att det är viktigt någonstans också att tänka på att där och då så var det så viktigt vad andra tyckte om, men medan nu har det väl blivit någonstans att man har släppt på det lite grann, att jag kör mitt race och nej, jag tycker inte att det är kul att tävla just nu, så då kommer inte jag göra det, framförallt för att jag inte har tid.
Nej. Och, tycker jag låter bra, Daniela. Ska vi se vad som har hänt i vinglaset när vi ändå har babblat på här en stund?
Det börjar komma lite på petroleumhållet när
det
har stigit i temperatur.
Ja. I doften anar vi den där som en liten dimma som kommer från ett garage någonstans.
Jag gillar den här fruktiga, härliga, liksom man känner fräschör i doften.
Fräschör i doften. I smaken så tycker jag också att nu har det som sagt temperaturen stigit en del, så att den har ju lugnat ner sig i glaset till att börja med också, med vad gäller den syra som fanns, som inte var så här superhög, men ändå nu är ändå lite mer dämpad. Mm. Den är stålig nu är det ju väldigt mineral.
Väldigt mineralisk jag tycker det här är supergott.
Visst är det läckert?
Ja, verkligen. Testa det här vinet.
Det kan vi definitivt rekommendera. Vi testar det sådär. Och medan du häller upp lite grann av det som du själv har tagit med dig.
Kul!
Så tänker jag också fråga dig, som du sa där innan, med häst- och skidintresset. Ja. Så. Jag antar att vi kommer in på det nu när du ska prata om ditt vin du har tagit med dig. Ja. Hur viktigt är det där som sagt att ha balansen?
Det är jätteviktigt. Några vet kanske att jag jobbade på en världens höll jag på att säga. Jo, men det är ju en av världens bästa restauranger. Jag jobbade på Franzén ett tag och det slutade med att jag gick in i väggen där, för att man jobbar många timmar och framförallt så har man hinner inte med något liv. Men då var det ju också att jag jobbade och jag bloggade eller skrev och sen så hann jag inte med någonting annat. Jag hade någon period när jag skulle träna 5 dagar i veckan också, tyckte jag. Och jag var i jäkla bra form. Men i fysiskt i alla fall, men psykiskt så blev det inte så, kanske. Så att det är en otroligt viktigt att ha en balans i det privata. Som hästarna exempelvis, det är både för att jag tycker att det är fantastiskt roligt såklart att hålla på med hästar. Jag har gjort det sedan jag var 4 år gammal. Men det är mitt sätt att koppla bort omvärlden.
Mental dusch.
Ja, mental liksom. Jag kan inte hålla på, klart jag har telefonen på mig när jag är i stallet. Men jag kan inte hålla på och kolla på mejlen hela tiden. Jag kan inte titta på sociala medier. Jag försöker koppla bort det där lite grann. Det är ganska svårt att koppla bort sociala medier när man jobbar med det. Som är vinos, men jag försöker trappa ner min egna, privata. För att man behöver ha fokuset nära.
Vi lever ju i ett konsumtionssamhälle. Och det menar jag inte bara att vi ska konsumera med monetära medel. Nej. Utan det är också konsumtion att med upplevelser, med effektkickare och allt vad man nu kan vara för någonting. Och idag när man jobbar med sociala medieplattformar så innebär ju det också det att vi... Det är lätt att fastna i en fälla av att det faktiskt blir väldigt stressrelaterat allting.
Absolut.
För det ska uppdateras, det ska likas, det ska bekräftas, det ska göras nya saker, det ska komma ut någonting nytt varje dag. Och vi vet inte riktigt alltid för vem eller vilka.
Nej, man vet inte vem som ser det, tittar eller vem som bryr sig eller vem som gillar det man gör. Det är en stor utmaning skapa intressant material.
Och behålla glädjen.
Precis.
I slutändan.
Tycker att det är roligt.
Tycker att det är roligt, för att det kommer ju, det går ju igenom. Och då finns det hästar och då finns det skidor och så finns det vespor och motorcyklar. Det ska vara lite fart och fläkt.
Jo, men det där med vespan, det är ju, jag är ju en tjej för det första, men jag är också en ganska kort tjej, vilket jag får ju höra dagligen. Jag förstår inte riktigt det där egentligen, varför man ska påpeka att någon är kort, men det verkar ju vara så. Det är inte lika roligt att påpeka att någon är lång. Men min mamma har MC-kort, min styrpappa har MC-kort. Så att jag fick för mig jag där i samma veva som jag jobbade på Fransén. Så då skulle jag banne mig ta MC-kort. Och de på körskolan, de sa att nej, men du kommer inte klara det där, du är för liten liksom.
Du nådde ner till pedalerna.
Ja, men det var ju så. Jag fick ju köra liksom en sänkt motorcykel.
Och
de
så.
Sa att ja, ja, absolut.
Aha.
Och de sa ju till mig att hörru, ska du inte ta liksom, du kan ju inte ha kort för mellanhoj liksom, så att du, ja men då får jag inte köra de tyngsta. Nej, men det räcker ju om du ska ha en Vespa. Nej, jag ska fasiken, ja, ursäkta ordet, men jag skulle klara det liksom. Och ja. Jag spenderade många tusen lappar och många körlektioner, men till slut så gick det. Så att jag får ju köra vilken motorcykel jag vill.
Ja.
Men jag har valt en Vespa för att det är smidigt. Och, men den går i 140.
Du bara liksom,
och det är ingen moppe som alla säger, utan det är en motorcykel.
Du, och Vespa är ascoolt.
Ja, det är riktigt coolt.
Alltså jag är fortfarande sådär i den läget att snart så kommer jag förhoppningsvis flytta mot södra breddgrader, ja. Som jag kan vara i solen. Och jag älskar att få bo i en liten bergsby, om det är i Spanien. Jag hoppas att det är i Spanien. Och jag ska ha en Vespa och, och där ska jag åka runt med den. Det är så läckert.
Ja, ja, min dröm är att kunna köra den här Vespan nere i Schweiz vid de snirkliga vägarna upp till bergsbyarna.
Mm.
Apropå det så har jag ett vin.
Ja, spännande.
Det här är ju faktiskt från... jag har ju en förkärlek för ett land, ett pyttelitet land som heter Schweiz.
Ja, jag har ju förstått det under samtalet här att det dyker upp lite då.
Det dyker upp då och då. Ja. Det började väl egentligen med... Jag har säsongat i Verbier. Jag gjorde 3 vintersäsonger i Verbier. Men första gången jag var där så hade jag väl knappt fyllt 1 år. Så att på något sätt så har det varit en del av mitt liv. Ja, hela livet helt enkelt.
Ja, absolut.
Och när jag jobbade i Verbier, jag jobbade på Pub Montfort som är en av världens mest kända afterski-ställen. Men då var det ju bärs och Fernet och Jägerbombs man serverade, så att jag tänkte inte så mycket på vinet då. Det var ju precis innan kan man säga som jag hade bestämt mig för att bli sommelier. För det bestämde jag mig för när jag kom hem efter mina 3 säsonger. Innan så skulle jag vara cool bartender liksom. Så att jag tänkte ju, framförallt så är jag där på vintrarna största delen, så att man tänkte inte riktigt på alla vinranker som är, växer liksom på de branta sluttningarna i Schweiz, utan det här var någonting som jag upptäckte i princip när jag drog därifrån.
Okay.
Då såg jag liksom att, men titta, nu sitter jag här på tåget och ska lämna, liksom, eller jag körde faktiskt bil hem sista gången. Så det här är 2010. Så såg jag liksom, det är så brant vissa, och där bara växer de vinrankerna. Och de odlar ju jättemycket vin i Schweiz. Så att jag var ju såklart tvungen att ta med ett idag. Det här är en producent som heter Jean-René Germanier. Det här är en Syrah. Och Syrah är ju en druva som odlas i hela världen.
Mm.
Och här har du ett uttryck, bland annat. Ett ursprung. Det här kan man säga är vin med adress. Så det här är hans syrra, årgång 2013. Odlas i Valais. Och Valais är ju då kantonen där både Zermatt och Verbier och andra kända skidorter ligger. Man har väldigt mycket lokala druvsorter i Schweiz.
Ja.
Fondant i Valais, det är ju deras mest odlade, eller Chasselas.
Chasselas
är ju, men den heter Fondant i Valais. Mm. Vi har Humain Rouge, Cornalin. Du har Petit Arvin som är en av mina absoluta favoriter. Petit Arvin är vitt vin som är fantastiskt. Den liknar Riesling lite grann, men har ett helt eget uttryck.
Det här är ju jättespännande med tanke på allt det här du säger.
Mm.
Alla de här druvorna du räknar upp. Och här sitter jag och försöker börja tänka efter mitt eget druvkompendium. Både från skolan men också där jag jobbar idag.
När hör du dem?
Aldrig.
Nej.
Men man hör ju inte att talas om Schweiz som vinland heller. Vilket är jättemärkligt med tanke på att vi har både Tyskland och Österrike och så ligger ju då Schweiz där. Och som du också då säger att det odlas mycket, det är ett jättefint vin. Vad är det som gör att det inte når ut?
För det första för att de dricker upp väldigt mycket själva. Sedan så är Schweiz är ju ett dyrt land överhuvudtaget.
Mm.
De tar ju betalt. Eller det har ju inte med att de tar betalt att göra, utan det har ju med att Schweizfrancen är ju väldigt, står ju högt just nu. Jag kommer ihåg när jag jobbade där så stod den, då var Schweizfrancen stod väl i 6 eller något så här gentemot den svenska kronan. Nu är den uppe i nästan 9. Så att den är ju, det är för dyrt för den svenska marknaden.
Det är för dyrt för den svenska marknaden.
Och sedan så dricker de upp väldigt mycket själva, så att de har inte så mycket för export.
Nej.
Sen så det är delar av Schweiz där schweizarna själva knappt vet om att de gör vin, för att de själva dricker viner från Sydafrika eller etc.
Ja. Och hur funkar det om man som svensk turist kommer till Schweiz då? För vi svenskar kan ju också vara lite så där fega och konservativa. Mm. Att reser vi till ett turistmål, ja, då går vi på säkra kort. Mm. Och hamnar man då i Schweiz, ja, då kanske sannolikheten är större att man väljer ett vin från Österrike eller från Tyskland.
För nej, det finns prova schweizarna. Absolut.
Eller, bra.
Absolut. Framförallt i Valais så har de, eller i hela Schweiz så har de, odlar ju vin på många platser. När man är ute och reser så ska man alltid prova det som görs lokalt. Det är ju mitt motto. Liksom.
Visst är det så.
Det ska man ju alltid göra oavsett vart man är. Men Schweiz är ju definitivt, de har fina, de har ju så här vinvägar längs med vinodlingarna liksom, som du kan köra bilen runt och se hur allting växer. Rote Vignoble som de har även i liksom, Bourgogne och Frankrike.
Kul.
Så, ja, man ska absolut testa. Och de har ju som sagt så himla mycket lokala druvsorter.
Ja, allt det är det som jag har läst upp. Jag känner mig sen här, från A till Ö, Hedvig, om du kommer ihåg.
Nej, men det här är ju liksom nytt näsan. Även för många svenska sommelier.
Ja.
Det är, just det här vinet har faktiskt börjat importeras nu till Sverige. Och Nyhetsmorgon nu häromdagen när jag var där så körde jag ett schweiziskt vin. Men en annan producent. Ja. För att jag kom hem, gick in på Systembolaget och såg jag, men den här flaskan känner jag igen, men den har jag inte sett här förut. Så då var det just den Human Rouge som jag körde, som är en jättehäftig druvsort, lite blandning mellan Syrah och Pinot Noir kan man säga, lite köttig i karaktären, men du har den här elegansen från Pinot Noiren. Jag tycker den är superhäftig. Och den
roligt.
Finns på Systembolaget.
Så då blir Daniela, du får bli lite vinambassadör för schweiziska viner.
Jag
så
har, det är, jag har utsett den. Mig själv till
ja,
det redan.
Tycker jag. Hör ni det nu från schweiziska ambassaden och alltihopa där? Du, jag är jättespännande, jag måste ner med näsan här, för jag känner hur du doftar upp ur glaset direkt här. Vilken fantastisk druvarom, och man känner direkt.
Det här är ju syra.
Det är syra. Vi har hela den här skogs, hallon, blåbär och så, alltså jag känner ju att det är
rödfruktig
och så, vad heter det, svartpeppar, alltså peppar.
Ja,
pepprigt. Väldigt
absolut.
Pepprigt. Det känns som jag är på väg att börja nysa snart om det är för pepparn.
Jag vet en sommelier som provade det här blint och trodde att det var ett bättre vin från norra Råndalen, så det är ju väldigt kul att...
Skulle lätt gå, vilken fin färg också, man nu ska prata färger många gånger, men jag kan inte låta bli att blicka på det, så riktigt sån här rubinröd.
Jag måste välja lite också. Det är fantastiskt gott här.
Nu spottade vi det här också.
Vi spottade lite, men sen var jag tvungen att...
Måste man ner med.
Jag ska inte jobba ikväll, så jag kan ju faktiskt...
Ja, och så en liten skön charkton som kommer i munhålan sen nu när man har jättefin svans.
Ja, jag är glad att det finns i Sverige nu mer. Den här flaskan har jag köpt i Schweiz för ett par år sedan.
Vad kostar en sån här flaska då? Har du koll på det?
Vad kostade den? Kostade upp mot nästan 30 franc. Vilket är ju då, säg, 250 spänn ungefär.
Väl investerade pengar.
Absolut. Mm. Jag tycker den är superhäftig.
Mm.
Det som finns på Systembolaget nu, den här Human Rouge som jag tänkte, den kostar ju 350 kronor. Saftigt kan man tycka, men man får ju också ett unikt vin.
Man får ett unikt vin, och det som jag brukar säga så här också till alla som lyssnar, att det låter tjatigt, men jag tar det igen. Ni vet vad ni kan lägga för pengar på husets vin på den lokala pizzerian ibland. Mm. För ett vin som skulle kosta 59 kronor i butiken, men ni betalar gladeligen 500 för att det var det billigaste som fanns inne där. Går det för guds skull att lägga de hundralapparna på ett sånt här kvalitetsvin?
Ja, men gå
och
köp det och drick ett gott vin till middagen hemma. Och var lite nyfiken, är mitt ledord i vinvärlden.
Ja. Vi kommer lägga ut på hemsidan också här både information om vinet och hur det både stavas och hur flaskbilderna ser ut, så att ni kan botanisera själva och leka detektiver. Mm. Men resan till Schweiz som sagt,
ja, men köp det där, men nu importeras det här till Sverige av en importör i alla fall, så att det går att göra privatimport.
Privatimport, men det är kanske en del som tänker åka på sportlov till åka skidor där nere nu, så att våga gör det, och ni som planerar sommarvandra i Alperschweiziska
Alperna. Våga stoppa ner några flaskor i resväskan hem.
Ja. Du Daniela, jag tänkte också fråga dig, nu har vi ju druckit både Riesling och Syrah här, men jag vet ju faktiskt att du också slår ett stort slag för det här med nollprocentiga viner. Mm. Berätta.
Jag skulle nog säga inte nollprocentiga viner. Där
nollprocentiga
har
de
inte
drycker.
Nollprocentiga drycker skulle jag vilja säga, för att vin har jag inte hittat så mycket. Mousserande viner har jag hittat flera som jag tycker är super. Eller bra för vad det är. Men sedan så, för mig är det lokala viktigt. Hållbarhet är ett ledord som vi jobbar med på agrikultur exempelvis. Jag tycker att man ska åka hit till Sverige och se vad vi har för råvaror att använda oss av. Vi är väldigt duktiga på äpplen exempelvis, men också lingon, blåbär, vinbär, bärdrycker är vi jätteduktiga på i det här landet. Så att där kan man hitta snarare bättre substitut till. Jag skulle hellre köpa en lingondricka från någon liten producent här i Sverige än att gå och köpa ett kast alkoholfritt vin bara för att det står vin på flaskan på bolaget. Då kommer du få en bättre upplevelse. För att jag har liksom inte riktigt förstått det här med alkoholfritt vin, om jag ska vara ärlig. För att varför måste man efterlikna någonting annat? Varför måste man dricka vin om man inte ska dricka vin?
Ja, alltså, det är liksom,
ja, men det, är så här, det finns så himla många andra bra alternativ.
Ja.
Det är kombucha, en jättehäftig matdryck. Exempelvis, du har en gästekaraktär lite mer åt, ja, man får lite champagnetoner i ibland. Liksom. Mm. Men, häftiga matdrycker. Så att det finns så mycket mer.
Det finns så mycket mer istället för att gå på liksom dåliga substitut.
Ja, och där har väl jag, det är ganska skönt när jag är med igår kväll, för där får jag ju egentligen inte stå och rekommendera producenter eller sådär, utan det ska vara reklamfritt. Så där gör jag ju grejerna själv. Och det finns mycket saker man kan göra själv. Shrub är en rolig sak. Mm. Det är bär som man lägger i vinäger. Ett gammalt sätt att konservera bär på tidigare.
Och idag lever vi ju i tider när just det här med egenodlat, närodlat, vi ställer större krav på hållbarhet, vi ställer större krav på kvalitet.
Absolut.
Både när det gäller maten men också drycken. Och då tycker man ju någonstans att det här med att varför göra det så enkelt för sig som att ta ett alkoholfritt vin då, som egentligen inte ens kommer i närheten av det som är vinupplevelse. Nej. Där vinets, alkoholens funktion är ju att vara en smakbärare.
Precis, och det, den tappar du ju helt
och den tappar man ju, då kan man ju kanske leta efter andra smakbärare och brygger då i andra drycker.
Alkoholfri öl görs ju fantastiskt bra. Men det är en helt annan produkt.
Ja, det är en helt annan
det produkt. Är ju inte gjort på druvor eller frukt eller bär eller så. Så att, nej, jag säger nej till alkoholfritt vin. Prova andra roliga saker.
Prova andra roliga saker. Får du frågan om alkoholfritt vin alltså på det, i restaurangsammanhang också?
Det
efterfrågas det ut eller?
Inte ofta, men ibland så efterfrågas det. Och då förklarar jag på ett ganska pedagogiskt vis att jag har inte alkoholfritt vin, men jag har väldigt bra andra alternativ. En superhäftig dryck som vi hittade till restaurangen är en äppelmust som är smaksatt med humle. Då får du en liten ölkaraktär till den i doften, men det är fortfarande äpplen. Den är jättecool faktiskt.
Ja. Du var inne på det att vi i Sverige är så bra på att odla just sådana råvaror som vi pratar nu. Lingon behöver inte odla så mycket, men äpplen och allt vad det kan vara för någonting. Och vi touchade det sista som jag ändå var inne på förut, att det görs viner också i Sverige.
Mm.
Vad tror du om du blickar framåt? Kommer vin från Sverige att ha en status hos oss till slut?
Jag tror att det kommer vara lite som med Schweiz, att de kommer hålla ganska högt pris. Kanske ett högre pris än vad kvaliteten är. Jag har provat en del svenska viner och de har en liten bit kvar. Vissa görs jättebra. Jag provade ett mousserande vin nyligen som det går liksom inte att jämföra med champagne, för först är en annan druvsort och det är görs på Solaris. Om man är öppensinnad och vågar liksom tänka att man ska inte jämföra det med andra drycker. Eller andra drycker, jo, såklart vin, men man ska inte jämföra just den här då med champagne exempelvis, för att det är helt olika ursprung och druvsorter. Om man kan tänka förbi det så kan det vara jättehäftigt. Roligt att prova svenska grejer.
Visst är det ju så. Vin med adress.
Ja, precis. Mm. Det är verkligen vin med adress.
Ja, får vi se liksom vilken adress det man tänker på då när man tar svenska viner framöver och så då. Daniela, klockan rinner iväg. Vi skulle kunna prata ännu mer om både det ena och det andra.
Ja.
Och framförallt så tycker jag att det var väldigt spännande det här med Schweiz och sådär. Om vi blickar framåt, lite kort här nu då. Du får hoppa fram 10, 15, 20 år i tiden.
Oj, vad länge.
Ja. Mm. Vilken typ av vinvärld befinner du dig i då?
Jag bor ju förhoppningsvis i Schweiz. Och
du ska dit helt enkelt.
Jag trivs väldigt bra där. Sen så gillar jag ju Sverige också överhuvudtaget såklart. Men jag älskar ju bergen. Det ger mig ett lugn. Så om jag kan hitta något sätt där jag kan befinna mig i det landet och hålla på med både hästar och skidåkning och vin, så är jag ju, skidåkningen har jag ju där, så det är inga konstigheter. Och hästar finns det gott om också, så det ska nog gå att lösa. Men så vinvärlden, jag hoppas kunna sätta schweiziska viner på kartan på ett helt annat sätt. Det håller jag på med nu.
Ja.
Jag ska hålla provning på schweiziska residenset om en vecka.
Jättespännande.
Ja, jättespännande. Jag är jättenervös.
You're on a mission.
I'm on a mission.
Ja. Ja, men det ska du inte vara nervös för, herregud.
Jo, men det är inför branschfolket och då känns det... Jag är van att hålla vinprovningar för de som inte kan så mycket. Men när det är inför mina egna, så att säga, och jag har fått själv bjuda in dem, då, då är jag faktiskt väldigt nervös.
Mm. Fast samtidigt så är det ju så att du glömmer inte att du kan väldigt mycket, du också.
Ja.
Så att det är de inte... Vill man inte lyssna, då är det deras problem, som man brukar säga. För att med såna här typer av representanter för schweiziska viner, då talar vinet för sig också.
Ja, men det här är fantastiskt. Just den här vi har provat nu är helt magisk faktiskt.
Jag tycker faktiskt det.
Mm.
Daniela, jag tycker att det var fantastiskt trevligt att du tog dig tid att komma hit och gästa bordet.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, du har ju fullt upp med tv-programmen och med dina bloggar och med dina provningar bevisligen, och framförallt restaurangarbetet, agrikultur.
Agrikultur, ja, precis. Ja. Öppnar idag.
Ja, och så ser vi dig på vinus.nu också då.
Precis.
Så att, ja...
Tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt och väldigt annorlunda att få sitta på den här sidan.
Visst är det så?
Ja.
Ja, gav det mer smak?
Ja.
Skål och tack för att du kom och ha en härlig
Skål.
Vår.
Tack detsamma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.